Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag började läsa den här boken Svensk gangsterrap. Den köpte jag där på Göteborg. Mm. Så jag satt och plöjde lite i den då på vägen upp.
Vem har skrivit den?
Det är ju han, vad heter han? Emil heter han. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Det är någon kille som han skriver mycket om hiphop då. Så det handlar om mordet på Einar. Mm. Jag är lite intresserad av det, så jag köpte den boken.
Just när du är på Svensk hiphop?
Inte så mycket nu längre, men jag gjorde väl det förr.
Du är väl mer dansbandsmänniska?
Jag är mer dansband och Eddie Medusa. Nej, men jag lyssnar väl lite så på hiphop. Jag tycker den hiphop-scenen idag är väl inte speciellt bra, jag ska välja.
Vad är det som är dåligt då?
Det finns väl vissa som sticker ut som är lite bättre, men överlag så är det mycket skräp som släpps igenom.
Vilken är Joakims favoritartist när det gäller gangsterrap?
Menar internationellt eller svenskt?
Nej, i Sverige tänkte jag.
Ja, ja.
Nu är vi patrioter.
Nej, men jag gillar ju musik med mycket energi, så jag gillar ju att lyssna på gangsterrap, hårdrock, punk, lite dödsmetall och lite allt möjligt sånt. Så
en jävla blandning.
Ja. Nej, men jag är lyssnar mycket på Ice Cube för.
Ice Cube också.
Han är ju låtsas gangster.
Ja,
han har gått på college.
Men han ser häftigt ut.
Är det sant?
Ja, men nej, men så jag kan inte speciellt mycket om hiphop så, men okay. Jag försöker ju följa den utvecklingen och den debatten då som är i Sverige idag om svensk gangsterrap.
Har inte den lagt sig? Jag tyckte det var lite mer hetare för något år sedan.
Ja,
innan valet.
Ja, men när innan Einar mördades så där. Nu
det kulminerar ju lite med Einar, det kan man säga. Men det är ju jävligt intressant att vi har det fenomenet som man hade i USA förr då med Tupac och Biggie när de sköts ihjäl och hela den grejen. Det tänkte man att det kommer väl aldrig komma till Sverige, men det gjorde det ju.
Mm.
Är Einar Tupac eller Biggie? Eller var?
Jag vet inte vem han skulle vara.
Eminem.
Det är sant.
Mm. Biggie måste ju vara han när han från Husby. Vad heter
han som gick in och rånade butiken där.
Ja.
Vad heter han? Någonting.
Biggie Juke. Nej, heter han så?
Nej, han heter Dre-Lo.
Ja, det är tjockisen som gick och stal ett paket cig och någon.
Och Yasin i Tupac.
Ja,
för Yasin. Han har ju liksom texterna.
De här kidsen, de här har jag haft att göra med ända sedan de var små.
Ja.
De var på gatan, det var inget.
Det kanske förklarar en del.
De håller på och langar och dealar, men det var liksom Det var bara en del av liksom gatumiljön. Man fick bara förhålla sig till de här ungdomarna. Men det var ingen som visste att de skulle bli typ jättestora artister.
Jag tror du skulle säga mördare. Men okay.
Nej, men han Yasin, han är väl förmodligen helt dum i huvudet. Men han är ju inte helt dålig musiker om man ska välja.
Han har talang.
Han har ju talang och det hade ju Einar också.
Mm.
Hur menar du dum i huvudet? På vilket sätt?
Ja, han begår ju massa brott, det är väl ett
inte
sätt.
Längre. Nu är han i England och har en dotter.
Ja, nej, men han har ju, är ju dömd för massa brott. Han klarar sig ju från kidnappningen av Einar ju. Visst var det så?
Nej, han dömdes ju.
Men friades han inte i högre instans?
Han satt väl inne ett
tag. Ja, det gjorde han ju.
Mm. Ja, gissar
jag till.
Var det så det var? Vad fan var det han friades ifrån då?
Det var flera punkter och han fälldes på några och friades på någon annan, tror jag. Men han är ju, alltså han gjorde ju en intervju med Järva Nyhetsbyrå.
Mm.
Var det de eller var det någon annan? Och då säger han i den intervjun att typ ingen rök utan elden och sånt där, säger han. Alltså att det är klart att de som bor i de områdena, han har ju fått lite självinsikt ändå, att vi ställer ju till också med skit liksom. Då blir det så.
Ja, men om man nu döms för en grej så kan man ju vara ganska övertygad om att han har 40 andra grejer som han inte har dömts för.
Ja.
Mm. Så är det ju.
Du och dina fördomar.
Ja, absolut.
Hur går det med boxning?
Med boxningen? Det går jävligt dåligt. Jag har ont i min kropp så jag tränar nästan ingenting längre. Jag är med och hjälper lite andra fighters med deras träning och så, men jag håller inte på så mycket själv.
Varför ont i kroppen?
För att jag har tränat för mycket kampsport i mitt liv. Jag har pajat min kropp. Jag har tränat framförallt judo väldigt mycket och boxning när jag var yngre. Jag tävlar väldigt mycket judo och det har pajat min kropp, mina leder.
Mm.
Och skaffa käpp och rollator snart.
Ja, men det är nästan på den nivån. Jag går ju mest hundpromenader nu med det. Det är så jag håller igång.
Hur gammal är du?
Jag är 44.
Ja, då är ju det livets slutskede, palliativ vård.
Ja, men det är så känns det ju ibland.
Är det din kampsportsbakgrund som har gjort att du kunde ha gett dig ut i förorterna och liksom ta det här tuffa mötet med de här kidsen i förorten? Eller kriminella i förorten?
Nej, det vet jag inte om det har någonting med det att göra.
Att man har en självförtroende ändå, att typ även fast det smockan hänger i luften, att man är fortfarande kvar och ställer de här tuffa frågorna.
Ja, men jag tror inte det har med det att göra, för även om jag kan veva lite så spelar det ingen roll om det är 15 pers som flyger på mig. Då är jag ju rökt i vilket fall.
Mm.
Var kommer det här självförtroendet ifrån?
Vilket självförtroende?
Nej, men när du är ute och livestreamar, nu gör ju inte du det längre, eller hur?
Ja, jag ska börja med det nu igen ju.
Ja, vad ska du då?
Ja, det får vi se vad som händer. Nu hände ju det här i Södertälje, så nu jag satt och läste om det på tåget. Han som mördade Fredrik Andersson, heter han va?
Ja,
det börjar bli vanligare.
Ja, men då, på Odenplan.
Yeah. Men då blir jag ju lite så här, vad fan, jag drar till Södertälje nu då och gör en livesändning och kollar läget. Och...
Alltså lyssna på det här. Den här snubben, han fick knappt 3 år för mordet på Fredrik Andersson. Under processen får han ett svenskt medborgarskap.
Det är fucked up.
Det är helt sjukt. Han kan inte sitta av 3 år. Så det är 2 gärningsmän som i Södertälje när kriminalvården ska transportera dem till tandläkaren. Så fritar de honom.
Fuck. Är det inte någonting i stil med också att i och med att han är under 18 år så råder det liksom barnkonventionen och då ska man få tillgång till telefon för barnen ska ju ha massor med möjligheter och det möjliggör honom att stämma träff och bestämma, boka in så hur de ska plocka liksom frita honom.
Så förmodligen, jag kommer ha ont i mina tänder det här datumet och kräva att träffa en tandläkare. Mm. Jag kommer befinna mig här.
Men de här då, han hade ju högsta säkerhet med sig, stod det ju i tidningen.
Vad betyder det då?
Ja, att de bedömde
2 kriminalvårdare.
men de bedömde då att han var rymningsbenägen, att det fanns då risk att de skulle frita honom.
Och
då hade han med sig 2 stycken, precis som du säger.
Ja, det är det. Aha, jag skämtade.
Och det var högsta säkerheten. Ja, men det var, och jag gissar att de inte ens var beväpnade.
Nej, men det kan de inte vara, eller hur? Kriminalvården är inte beväpnade med
vapen. Varför är de inte det?
Omar, in Sweden...
Nej. Just a second. Just a second. So you're telling me, it's like there has been an evaluation that this is a very high flight risk. Mm-hmm. And then they have just like two people with him without weapons.
Ja, säkert två kvinnor också.
Nej, men okej, det där. vad menar du med det? Det kanske skulle vara två kvinnor som är judomästare.
Ja, det hjälper inte. Man måste ha lite tyngd bakom grejerna.
Har inte du varit ute och föreläst om feminism och
jämställdhet?
Jo, men då sa jag just det. Kvinnor borde inte jobba som poliser och inom de yrkena.
Har du sagt det?
Nej, jag skojar med dig. Nej, men allvarligt talat, varför har inte de här då väktarna vapen?
Vänta nu måste jag skilja på. Är det kriminalvården?
Eller de som jobbar där, de här människorna.
De som ser till att fångar inte rymmer. Mm.
Ge dem varsin MP5 så de kan peppra lite.
Och det är ju inte brottsligt heller att rymma.
Wait,
det är inte brottsligt att rymma.
Nej, precis. Varför är det inte brottsligt att rymma?
Därför på 70-talet så hade man en princip att alla människor vill vara fria och det ligger att vilja rymma. Ni skrattar med hela den rättegångsfrågan. Brottsbalken bygger på de här principerna.
I think in most places it's not illegal for some reason. But I'm trying to picture like, okay, there are these people who are in charge of evaluating the situation. So they sit together and like, okay, let's try to see. So this guy, there's a very high risk that some people with weapons are going to come and get him. Okay. Those be, how many would they be? Probably maybe five people, six people. What kind of weapons? I don't know. AK-47, maybe. This sounds like a good, like it sounds good to send two people without weapons to face these guys. Wait, who made this decision?
Du är inne på funktionell dumhet. Alla som sitter på det här mötet begriper allt detta, men de har rutin att max säkerhet, det är två gubbar, vi kan inte göra mer, så då gör vi det.
Det funkar inte, systemet ska inte funka.
Och alltså, ska du ge Olle och Karina varsin MP5?
Inte ens när MP5, de glider runt ger dem bara en 9 mm.
Ja, så glider
de kommer
de
bli av med vapnet.
Precis. Det blir bara farliga. Då får du bara två vapen ute i kriminella marknaden.
Det är bättre
marknaden.
Att de inte har någonting att de har.
Fast jag håller faktiskt med.
Det är faktiskt sant. Ja. För det värsta är att de kan ju ta vapnen ifrån Karin och Olle. Det kan de ju.
Det är Olle och Karin i jävla Renault Kango. Liksom.
Men kan man inte ha sådana här halsband på sig som sprängs ifall de rymmer?
Eller en chip GPS i fotfängelsegrej som man har en puck på dem som man vet vart han har dragit vägen.
Ja, alltså det är skitbra idé.
Fotboja.
Varför har man inte det på dem?
Och sen att om man tar bort den så sprängs foten eller någonting.
Maybe it violates his integrity.
Men jag tänkte just när det gäller Olle och Karin, om de ska ha MP5 eller 9 mm, det Carina. Innebär ju Karina, det innebär ju att de måste ha under väldigt lång tid öva på självskydd, försvar, skytte och sådär. Det har man inte tid.
But give them spears. I don't know.
då kommer de stå och det där och så bara skjuta dem mot tillbaka.
Something.
Det bästa är inte ge någonting alls.
Joakim, så om du nu bestämmer dig för att åka till Södertälje, kan du berätta för mig hur går en sån resa till? Vad ska du göra liksom?
Nej, men så som jag har gjort då. Jag hade ju en period där jag gjorde väldigt mycket livesändningar och sen trappade jag ner lite med det för att jag kände att nu har det mest... Ja, det blir lite samma sak hela tiden. Men i så fall skulle jag kanske lägga ut på min Facebook-sida att nu kommer jag stå i Södertälje centrum klockan 16.00 och jag vill prata med människor som har en åsikt om detta, som kanske har sett något och som... Någon som vill vara med och berätta. Och så åker jag dit, så drar jag igång en livesändning och så kommer det massa folk och så pratar jag med människor.
Ingen mer förberedelse, skyddsvästar eller någonting?
Ja, nu hade jag inte med den idag då på tåget. Men,
ingen mer annan utrustning?
Och sen får man ju se lite vad som händer på plats. Ibland har det varit så här att jag har gjort 2 timmar långa livesändningar när folk kommit och jag hoppat in i en bil och så åkte iväg till ett annat område där borta för att prata med någon och... Jag gillar ju det här när det händer någonting framför kameran, när det är presens-tv som man säger, när det händer här och nu. Det är en udd det som jag gillar.
Hur kom du på den här idén?
Det började egentligen redan när jag jobbade på SVT. Så pitchade jag idén att skulle vi inte kunna göra så att när det händer någonting i samhället, vad det nu än månde vara, någonting som kan vara värt att uppmärksamma, att vi bara gör så, vi tar ett litet team med ljudtekniker, fotograf och så någon reporter, kanske till två fotografer. Och så bara lägger vi ut, SVT lägger ut i alla sociala medier och säger att nu kommer vi åka till den här platsen där det här har hänt och vi vill ha, plocka upp så mycket röster som möjligt om det här. Men det tyckte SVT var för problematiskt.
För att?
Ja, dels ur en säkerhetssynpunkt, men det var väl lite, är väl lite svårt med lite för snabba ryck på SVT. Där ska man ju boka en bil 2 veckor i förväg och så ska det bokas en fotograf och eventuellt en ljudtekniker och sådär.
Men har de inte rätt runt säkerheten då? Jo, om polisen kan, ja, inte vågar åka in ibland.
Jo, precis. Men ändå...
Du, jag var ju med i Sverige möts förra veckan och då när det tog slut så sa jag så här: nu fortsätter diskussionen, sa jag till producenterna. Ni borde ha en sån här efterprogram där ni sänder i webben. Då sa de, wow, det är en jättebra idé. Då sa jag, precis som Joakim Lamotte gjorde, för det var ju, du gjorde ju det precis.
Jag
där.
Gjorde det i några år, ja.
Ja, då var de lite tveksamma.
Mm, ja. De har inte hört av sig från SVT, jag vill ha tillbaka dig.
Nej, det är nog snarare tvärtom. Aldrig mer, har de sagt.
Men hur många år var du på SVT?
Ja, var det? Nu var det 12-13, något sånt där.
Ja, och du började på, var det på UR? Du
jag var på UR först och sen var jag på SVT. Och jag har också varit lite på Sveriges Radio. Jag har ju aldrig varit fast anställd, men jag har nästan jobbat som jag har varit heltidsanställd där.
Mm.
Hur hamnade du där? Vad var det som gick snett?
Ja, vad var det som gick snett? Jag...
Och hur lyckades du ta dig ur det?
Jag hade ihop det med en tjej vars mamma var en chef.
Va? Det är så man kommer in på SVT?
Så kommer man in på SVT. Mm. Så jag gick sängvägen kan man säga.
Du låg med hennes mamma eller vadå?
Ja, och hennes pappa och syster.
Så du knullade dig in i SVT?
Ja, precis.
Men du, varför blev du journalist?
För jag är engagerad, jag är intresserad av samhällsfrågor. Jag tycker det är knepigt. Eller jag, det låter så jävla fjantigt. Brinner för orättvisor. Nej, men vad fan? Det finns väldigt mycket saker jag stör mig på. Och jag gillar den känslan. Jag tycker det är skönt att om man ser någonting som man tycker är fel, så är det en väldigt skön känsla att kunna berätta om det eller kunna påvisa det på något sätt. Och det har jag väl alltid tyckt känt så sedan jag var liten. Jag hade, om det var något problem i skolan med lärare eller rektorer eller om det var på fotbollen eller fritiden eller någonting, och jag upplevde att någon vuxen gjorde något fel, så var jag alltid den som käftade emot och sa ifrån. Vilket inte alltid var så populärt. Så jag har nog haft med mig det lite från det att jag var liten.
Vem var din inspiration till att bli så? För jag tänker, det kan ju inte ha kommit från det tomma intet.
Ja, men det kan det nog. Jag har inte haft någon inspirationskälla på det sättet. Min farfar var ju journalist, så visst, men det är väl inte där jag har fått någon inspiration, skulle jag säga. Men jag tror mer jag har haft det med mig alltid, att jag gillar att säga ifrån när jag tycker att något är fel.
Kan du berätta om din, när du var på SVT, visst var du uppe på granskning som var sista stationen innan precis. Du slutade. Vad var det som hände, alltså därifrån till att du började åka runt och livestreama, vad var det som fick dig att lämna det till det?
Nu är det ju så här att jag har ju hållit på med en bok som ska komma ut här nu om några månader, så jag har ju de har ju lagt lite munkavle på mig för laget och vill inte jag berätta för mycket.
Ja, men det är ingen som lyssnar på det här.
Är det Mondial?
Nej, det är Volante.
Jaha.
Faktiskt. De hörde av sig till mig när jag slutade.
Vem har du haft kontakt med där?
Johan Wirfelt.
Ja, han är bra, Johan.
Mm. Ja, vi känner ju varandra sedan gammalt då. Det är mycket det som de inte vill att jag berättar innan boken kommer ut. Det är mycket om tiden på SVT och vad som ledde fram då till att jag slutade.
Får jag bara ställa en annan? Förlåt.
Ja. Nej, men det handlar väl mycket om, jag gillade inte arbetssituationen på SVT, jag gillade inte vissa chefer, jag gillade inte den här beröringsskräcken som jag upplevde fanns, att det var svårt att ta i vissa ämnen. Så det var en kombination av mycket, många saker helt enkelt.
Kände du dig motarbetad där?
Absolut, men jag ville ju känna mig fri och jag såg en möjlighet att få göra, att gå min egen väg då när... Det var ju framförallt Facebook jag började med då. Och det fanns ju alla möjligheter. Det fanns, man kunde göra livesändningar, man kunde skriva, man kunde göra videoinlägg och så allting.
Får bara ställa en fråga när det gäller uppdraggranskning. Är inte det en väldigt hedervärd uppdrag att få jobba på uppdraggranskning? Att det är någonting som alla andra vill vara där?
Jo, det så är det väl. Folk som utbildar sig till journalister, de har väl uppdraggranskning ofta som något slags mål, kan jag tänka mig. Uppdraggranskning var ju egentligen det första jag gjorde. Jag gjorde ju reportage på uppdraggranskning innan jag ens utbildade mig till journalist. Mm.
Det är inte så höga krav där, nej. Så det är det du försöker säga.
Nej, det var ju, men då var det inte sängvägen.
Nej.
Men
jag såg på det där reportaget om Grums.
Ja, det var ju det sista jag gjorde.
Det var det sista.
Ja. Och där gjorde jag gjorde en uppföljning där också. Det blev ju lite utskällt det reportaget.
Du blev utskälld.
Ja,
ja. De hatade dig.
I Grums. Ja. Ja, de höll ju inte med om den här bilden.
Det är första och enda gången folk var arga på dig, va?
Ja.
Kan ni berätta lite om vad,
jag berättade
vad var det?
Om reportaget i Grums.
Det var då jag ville skildra det här, om man nu kan säga, utanförskapet på landsbygden. Att människor flyttar därifrån. Det blir hög arbetslöshet, mycket sociala problem. De som stannar kvar är oftast män. Kvinnor flyttar därifrån och utbildar sig och skaffar jobb på andra ställen. Det är mycket droger. Ja, det är ett slags utanförskap.
Ska jag spela intro till den avsnittet? Det låter så här.
Vi har skickat våran reporter Joakim Lamotte till Grums, några mil strax väster om Karlstad.
Har du valt själv musiken?
Kommer knappt ihåg, fan.
Det här är Grums. Jobbar man inte på gruvens bruk så finns det inte så mycket annat att göra.
Okej, det var ingen positiv inledning.
Arbetslösheten leder till att väldigt många går på socialbidrag. I Grums är det lättare att få tag på knark än både smuggelöl och hembränt. Vill jag så kan jag få tag på vad jag vill på 10 minuter. Här finns till och med x antal barn i yngre tonåren som redan fått sin första spruta.
Då är det inte vaccin, va, eller?
Många ungdomar i Grums har de senaste åren tagit sitt liv.
Tredje dosen.
Ingenting förvånar längre. Jag har nog sett och hört allt.
Ja.
Detta var då en tjej som heter Jennifer. Jag hittade ett blogginlägg där hon gjorde.
Mm.
Och jag ville träffa henne. Och så hon läser ju då sitt blogginlägg där. Och...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det var ju så, när jag kom till Grums, det var nästan en chock för mig att se. Jag kunde fast inte gå en meter utan att träffa någon som kände någon som hade dött i en överdos eller någon som hade hoppat framför tåget, och det var fruktansvärda scener. Så programmet blev ju väldigt mörkt. Och då gick ju kommunalråd gick ut och skrev att jag svartmålade Grums. Och vart jag än har varit genom åren, när det varit förorten eller landsbygden, så får jag ju ofta höra att jag svartmålar. Men det är ju knepigt om man gör granskande reportage. Det blir ju inte att... Det ligger ju i sakens natur att man inte gärna... Man fokuserar kanske inte på det som går bra, utan man fokuserar på de problemen som finns. Men ändå, på Uppdrag granskning så är det ju så att vi diskuterar hela det reportaget att... Vi ska inte ge en för ensidig bild. Vi måste ha positiva saker också då. Men det knepa var att det var så jävla svårt att hitta. Och till slut fick jag ju åka med en epatraktorkille som var väldigt glad och trivdes i Grum, så de skulle få en ny Sibylla och sådär. Men det var lite som att måla läppstift på en gris, om jag ska vara ärlig. det var inte helt, det var mycket misär i Grums. Och det är det väl, jag vet inte hur det är nu, men det gick några år och sen fick det kommunalrådet, han gick nästan ut och bad om ursäkt för det.
För vad?
Ja, för att det, efter jag var där så skedde det, då gick han ju ut och var arg på mig för jag svartmålade, och så gick det några år och så blev det ännu värre. Och då till slut fick, jag tror det var att det var väldigt många som tog livet av sig under en period.
Efter det reportage?
Ja, inte just i anslutning till det, men något, två år efteråt kanske det var.
Oj.
Och det var, de gick ju ner och så antingen var det överdos eller också gick de ner och hoppade framför tåget där i Grums.
Shit.
Och så jag träffade en pappa och vars son hade dött och det var massa. Nej, det var jävligt mörkt och det...
Jag måste fråga dig när det här reportaget, var det du som fick idén?
Ja.
Ja. Hur pitchar man ett sånt reportage till Uppdrag granskning och de som ska godkänna den?
Hur man pitchar det då? Nej, men det gör man ju, då skriver man ihop ett synopsis. Och då får man ju ha gjort lite research innan. Man får ha med lite personer man vill intervjua. Och så säger de att ja, men det här tror vi kan bli någonting. Och så, men sen det är ju, i Börsprogramsen är det ju en ganska lång process innan det blir ett färdigt reportage. Utan först då ska man pitcha idén.
Är det Nils Hansson då man går till? Eller?
Då var det, nu är det ju inte det.
Nej.
Men då så, efter man har pitchat idén och då projektledaren sagt ja, men det här kan vi försöka oss på, så har man kanske 2-3 veckor på sig att göra lite mer research, eventuellt spela in något, och sen har man ett möte till.
Förlåt, en projektledare?
Ja, producent.
Ja, ah, okay.
Ja, och då, efter några veckor då när man har det här mötet, uppföljningsmöte, så tas det då ett beslut om man ska fortsätta med det eller inte. Och sen är det några sådana möten längs med processen. Håller det eller ska vi lägga ner det? Och de Uppdrag granskning, så har de ju det här systemet med line by line. Har ni hört det?
Ja, vi hade ju Peter Ljunggren här och han berättade ju om det.
Lie by lie kan man säga också.
Jag minns...
Ja, men berätta om line by line.
Innan någonting sänds ut i Uppdrag granskning så ska varenda stavelse vara kontrollerad så att allting går att beläggas. Alltså att allting man säger påstår är sant. Varenda citat, varenda speakertext, varenda citat och varenda bildtext, allting, varenda ord ska då kunna beläggas och verifieras. Och jag tror det är den enda redaktionen i Sverige som har så noggrant systematik för det. Så Uppdrag granskning är, ja, det är ju ett bra ställe att vara på. Det är ett bra program. Det är mycket begåvade människor som jobbar där. Men ändå så kände jag att jag trivdes inte helt hundra där.
Det, för att?
Ja, men jag ville känna mig mer fri och göra vad jag ville.
Vad är det du inte fick göra där?
Ja, men jag tyckte allt tog sån tid. Det tog fast ett halvår att göra ett reportage. Vissa sitter ett år innan de skiter ut sig ett reportage. Jag vill kunna bara åka ut, nu händer det här. Här, då vill jag kunna åka ut samma kväll eller dagen efter och göra någonting.
Men skulle inte du vara på Aktuellt istället då?
Ja, men det, hur roligt skulle det?
Då hade du ju hamnat i Stockholm.
Jag har jobbat som nyhetsreporter lite grann på SVT. Men det blir så fruktansvärt tråkigt. Det kanske är ett reportage på 20 som är intressant man får göra. Så det är samma, man åker ut och gör en intervju på 10 minuter och så klipper man ner den till 1:30 och så lite, klistrar lite bilder och så åker man hem.
Hur är din relation idag till dina kollegor från Uppdrag granskning?
Jag umgås nästan inte med någon där längre. Jag har kontakt med vissa ibland som jag snackar med. Men... Nej, överlag så har jag tappat kontakten med de flesta som jag umgicks med på SVT.
Hur känner du inför det?
Vissa gillade jag ju väldigt mycket. Vissa känns det som att kvitta med. Men...
Vilka var det?
Vilka, de som jag gillade eller de som jag inte gillade?
Nej, de som du inte gillade.
Ja. Nej, jag ska inte sitta här och namedroppa. Men det har väl också blivit så... det är ju personer som gillar mig fortfarande, som jag gillar och jag gillar dem, fast det är bara det att vi inte umgås för att vi inte rör oss i samma kretsar längre. Utan det är ju som när man jobbar ihop så umgås man mycket. Så har det varit på varenda arbetsplats jag har varit på. Man umgås med dem man jobbar med lite grann sådär, och man går ut och tar after work och sen slutar man där och umgås man med några nya. Så.
Ja, men det jag känner igen det. Alltså, jag skulle aldrig umgås med Chang om vi hade det här liksom.
Nej, precis.
Känner vi varandra?
Nej, hoppas jag inte.
Kan vi gå tillbaka till det Mustafa frågade om innan? Ditt självförtroende. Och när du bestämmer dig för att gå ut till en ort där du har annonserat ut och det finns, i alla fall i de flesta filmer du lägger upp, det kommer klungor av människor och alla älskar inte dig, kan man säga.
Säg Trollhättan. Som,
ja, så hur tänker du rent mentalt innan du går dit? Vad förväntar du dig ska hända? Hur vet du att det kommer gå bra?
Det vet jag ju inte förrän jag står där. Men det var ju värre i början när jag inte annonserade att jag skulle komma. För oftast när jag annonserar att jag ska komma, då brukar det i alla fall dyka upp någon stackars polis eller ordningsvakt eller sådär. Men jag har ju varit, det har ju varit vissa gånger jag gjort livesändningar och inte annonserat att jag ska komma. När jag åkt ut till orten, områden. Då har jag ju varit riktigt rädd när jag stått där mitt i natten ensam. Och det var då jag inte hade så mycket följare heller. Så var inte så många som tittade på det. Så jag kunde ju stå omringad, du vet, om ett gäng killar mitt i natten. Och bara så här, enda livlina jag hade var att det var en livesändning en gång, så om det hände något så skulle i alla fall kanske någon se det och ringa 112. Så.
Men du har barn också, eller hur?
Ja, det har jag.
Hur tänker du kring det här? Är du inte rädd för ditt liv? Eller?
Man kan inte gå och vara rädd för allting, då kan man ju fasen inte sätta sig i bilen på morgonen. Men visst, det var ju...
Det
hände ju vissa saker. Det är också sånt som kommer komma i boken. Det gick ju till en viss gräns. Och sen, det hände rätt jobbiga saker. Vilket gjorde att jag sen till slut valde att lägga ner. Men sen hände det lite andra saker som förändrade spelplanen. Vilket gjorde att jag nu har bestämt mig för att dra igång igen.
Vad var det då?
Ja, det är också sånt som är svårt. Jag förstår.
Hint.
Du har ju beskrivit i andra poddar, andra sammanhang, att när du lagt av så börjar polisen återuppta vissa
ärenden. Ja, precis. Det är ju inte hela bilden.
Nej.
Men det är ju en del av det. Det är ju flera personer som har dömts efter att jag la ner. En del av anledningen till att jag la ner var ju att jag upplevde att polisen sket i det här. Jag bara gjorde anmälning efter anmälning efter anmälning, men det lades ner. Men sen efter att jag slutade så är det ju ett gäng personer som har dömts faktiskt. Och jag har haft... jag har märkt att polisen har visat mer intresse för saker. De ringer mig från den här... Det finns ju en avdelning inom polisen som jobbar med... Vad heter det?
Oops.
Det är med
demokratifrågor.
Demokratibrott eller vad de kallar det. De hör av sig och kollar hur det är. Och sen, nu har vi haft den här som du har anmält där. Nu vet vi att... Han är i andra änden av landet, så du behöver inte tänka på honom och sådär.
Oj, det visste jag inte att vi hade en sån avdelning.
Jo, det finns det.
Ja, men personskyddsgruppen jobbar ju lite så också.
Ja, den kallas för... Vad fan är det? Något med demokrati heter det.
Joakim Lamotte-gruppen.
Joakim Lamotte-gruppen. Ja. Men absolut. Så, och det var ju en stor del i det. Och sen... jag kände också att... Jag är ju en rastlös person. Jag vill att det ska hända saker.
Har du en diagnos?
Jag har ingen diagnos, men jag kanske borde ha det.
Finns det nog fler som har det?
Men det var så lustigt, för då när jag... Jag ägnade ju då rätt många månader åt att sitta och jobba med den här boken. Och sen när jag skickade in det här, ett slags slutmanus då till mitt förlag. Samma dag som jag gjorde det så fick jag det meddelandet på Facebook att jag fick ett erbjudande om att då få ha prenumeranter på min sida. Och vad jag förstår det så är det ingen annan i Sverige som har det. Man blir inbjuden till det av Facebook. Så tänkte jag att det var som en skänk från, eller ett tecken då. Vad fan, det kanske jag ska prova. Så jag har ju provat det i ungefär en månad nu.
Kanske Swish hör av sig och vill locka tillbaka dig.
Swish ringer jag. Ja. Jag får ett erbjudande från dem också.
Vad tyckte din familj om att du skulle börja igen?
Ja, jag snackar med min fru om det. Och vi kommer överens om att jag ska göra ett försök. Min fru är ju ganska hårdhudad också. Hon tycker ju nästan det var inte dumt att jag, hon ville också att allt det här skulle upphöra med alla hot och alla trakasserier. Men hon kände också det, vad fan ska man ge upp då för de här jävla idioterna som håller på. Så hon, vi får väl se här vad som händer framöver, hur det artar sig. Men nej, men min fru är med på noterna. Mina ungar, de säger inte så mycket om det. De tänker mest på, den äldsta är ju 12 år och börjar bli tonåring. Hon är mer intresserad av vilka byxor hon ska köpa. Och vill åka och hänga i Frölunda torg och sånt på dagarna.
Det är ju där du granskar annars.
Ja, precis.
Joakim, du nämnde att under din barndom så din barndom präglades av att du ville käfta emot när du såg orättvisor och säga ifrån och allt och sådär. Idag, och det var de vuxna du sa att du ofta brukade käfta emot, ja, och säga ifrån till. Idag när du åker ut och gör dina reportage och livesändningar, vem är motsvarigheten till de här vuxna? Vem är det du säger ifrån till? Vad är det du vill? Vad är det för sorts rättvisa du är ute efter?
Ja, det, skulle nog vara, det skulle väl vara politikerna i så fall som jag säger ifrån mot. Om jag åker ut i något ställe och så visar jag upp live då vad som händer i vissa områden i Sverige när folk går bananas på polisen eller på journalister, de kastar sten och bränner bilar och sådär. Då visar jag upp för politikerna det här samhället ni har skapat. Så ungefär så tänker jag väl. Och när jag visar upp det live, då finns det ingen som kan säga att så här är det inte, det här finns inte. Jo, här har ni det. Live direkt framför kameran. Varken mer eller mindre.
Men exakt vad? Vad är det du vill skildra?
Ja, i det här fallet är det väl samhällsutvecklingen i Sverige och de problem som politikerna har ställt till med under de här decennierna som har med migration och misslyckad integration att göra.
How does it feel now? Like, it seems that more and more people in Sweden are maybe in agreement with that picture that you have, you know, covered before.
Jag tänkte att det skulle bli så framöver, för till slut så går det till en gräns när man inte kan, det går inte att säga att det här inte existerar. Hur gärna man än vill påstå att det har funkat bra och vi har inga problem med integrationen och invandringen, så går det till en gräns när det inte går längre. Och politikerna försökte ju in i det sista. Jag vet inte när det var Stefan Löfven satte sig i tv och erkände att den ökade kriminaliteten hade med invandringen att göra. Det var väl, var det 2021 då han äntligen då mycket motvilligt drog den slutsatsen. Så, men ja.
Men så här, det du gör idag, är du en journalist?
Ja, det kan man, ja, varför skulle jag inte vara det?
Är du en oberoende journalist?
Oberoende i den meningen att jag inte tillhör något stort mediehus.
Jag såg lite kritik, det var något skumt företag som hade sponsrat dig i något,
ja,
sammanhang.
Precis. Ja, precis. Ja, kärnkraften är jag. Precis.
Men jag tänker det du skildrar, alltså vad är det för sorts, det är väl bara en sorts orättvisa du skildrar med kopplat till integration och migration. Mm. Skulle du kunna granska vården eller skolan, andra liksom instanser, myndigheter, eller är det bara?
Nej, absolut, om jag får bra uppslag. Och jag har ju inte bara granskat integration och migration, utan jag har ju även gjort andra saker också. Men det är ju det som jag har blivit känd för, så att säga. Och det handlar ju om att få bra uppslag. Om du hade haft någon person då som jobbade som bevakade miljöfrågor här, hon på SVT, vad heter hon den här kvinnan? Då skulle hon kanske inte få samma fråga. Varför bevakar du inte sjukvården? Varför bevakar du bara miljön? Utan,
hon har ju bevakat annat innan, och hon valt att fokusera på just, ja, men det precis, området.
Men hon skulle inte få en sån fråga. Men just när det gäller migrationsfrågan och de problemen, då har man ju nu, det är lätt att man blir lite misstänkliggjord. Nu har det ändrats lite, men jag vet i början så var det ju väldigt knepigt att jag var intresserad av detta.
Men hur kommer det sig att du blev intresserad av det? Mm.
Jag kommer ju från...
Säg att han är skinnskalle.
Ja, precis. Nej, men jag är uppvuxen i en svensk bruksort.
I Grums?
Nej, Lilla Edet. Väldigt långt från Rinkeby, Husby eller Biskopsgården. Men jag har alltid varit ganska nyfiken på vad som händer i de här områdena. Så när jag började inom public service så var jag ju en av få journalister som begav mig ut i förorten. För jag ville se den här världen som jag inte hade vuxit upp med. Och jag såg även att det var många journalister som inte var speciellt intresserade av att åka till de här platserna.
Mm, det kommer jag ihåg.
Så medan jag åkte då till Rosengård och Rinkeby eller Gottsunda och gjorde reportage, så var andra journalister intresserade av andra saker. Men det gjorde ju att jag under många, många år på SVT så bodde jag ju nästan i många av de här områdena och såg den här verkligheten och att det var någonting som... Jag såg en värld som jag... Du vet, kommer man som en svenne banankille som inte har sett det innan, då får man nästan en chock. De sa ju till mig, när jag åkte till Rosengård, så sa de ju till mig att... De undrar ju om jag var civilpolis eller socialarbetare, för det är de enda svenska som kommer dit, sa de. Just det, det var så overkligt att gå i ett område och att jag var den enda som var svensk i den meningen. Och all den här kriminaliteten jag såg, alla droger, allt våldet. Det blev liksom ett uppvaknande och jag kände att det här måste folk få reda på, vad det är som håller på att hända.
När var det här?
Ja, det var ju från 2003 och framåt. Och det är mycket det som min bok då kommer handla om under de här åren, de senaste 20 åren jag jobbar som journalist i Sverige. Jag stod ju till exempel i de första stora förortskravallerna då i Rosengård. Jag är en fotograf från SVT som nästan ensam journalist. Det var, andra journalister kunde inte gå in där, men så hade vi lyckats nästla oss in där med ett gäng som gav oss fri lejd. Det var två bankrånare från Rosengård. Och det kom ju fram folk och skulle hota oss hela tiden. Men då så höll de vår rygg och sa att de är okej.
Varför gjorde de det? Vad hade ni för relation till dem?
Nej, jag är ganska bra på att snacka med människor, så jag hade lärt känna dem. De hade varit med i en dokumentär som jag hade producerat lite tidigare. Och så när detta brakade loss i Rosengård så fick jag med mig en fotograf och sa, vad fan, det här måste vi bevaka. Och jag vet att det var ju journalister som blev misshandlade då, som skulle gå in där. Men vi fick ju grymma bilder därifrån. Det var de första då stora, riktigt stora förortskravallerna i Sverige. Och då tänkte man kanske att nu kommer politikerna dra öronen åt sig. Men det var ju tvärtom, utan då stod ju Beatrice Ask och de sa att men det här var en engångsföreteelse. Vi har inte de här problemen som finns till exempel i Frankrike med problemområden och den här typen av upplopp. Utan det här var något som var en engångsföreteelse. Men så blev det ju inte, vet vi av historien.
Men du berättade ju att de andra journalisterna var inte intresserade. Handlar det om att de andra journalisterna inte var intresserade av att bevaka förorten, eller var det andra grejer?
Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag fick bara en känsla av att det var inte så intressant. Och om man skulle göra någonting, då skulle det vara väldigt positivt. Då skulle man lyfta upp något fint kulturprojekt. Eller då skulle man ha med någon förortspoet eller någonting. Så. Nej, men det var ju lite så. Mm. Att berätta om det här då. Det här smutsiga under ytan då, eller vad man ska säga, det kriminaliteten, våldet,
människorna.
Ja, men och hederskultur och hela den biten.
Såg du det här redan 2003?
Ja, då i början precis. Det är ju en helt annan attityd upplevde jag mot, även om jag är uppvuxen med då ganska grabbig miljö. Så går inte det att jämföra om man åker till alltså Angereds torg och träffar unga grabbar där. Och alltså jag, den kvinno, vi har ju inte uppvuxit med speciellt bra kvinnosyn. Men nej men alltså så du vet, fotbollsgrabbar på 90-talet i en liten håla i Lilla Edet.
Jag hör liksom i huvudet visa pattarna.
Ja, men lite så. Men det gick ju ändå inte att jämföra. Det var ju liksom på en annan nivå än med de grabbarna jag träffade i förorten som hade liksom det här, den typen av hederskultur rotar i sig. Som säger rakt ut så här, men så säger bara, men svenska kvinnor, svenska tjejer, de är horor, de knullar vi. De sätter vi på nu när vi är unga och sen gifter vi oss då med någon muslimsk kvinna med slöja. Det sa de ju rent rakt ut till mig. Nej, men så just de här, det är så otroligt skilda världar och folk kanske börjar förstå det nu, men då var det inte så många som förstod det, upplevde jag.
Det här du säger nu, det skulle många från de här områdena erkänna rakt upp och ner bland varandra, men aldrig säga det rakt ut, alltså aldrig bekräfta.
Vad menar du?
Ja, alltså man sitter bland sig själva. Så är det ingen hemlighet.
Nej, absolut.
Men man skulle aldrig erkänna att det är sant om man hörde dig säga det.
Jag tror att så länge man kan nyansera och kunna differentiera mot att det är en viss grupp som gör det och inte att det representerar hela området.
Det är väldigt utbrett.
Det är väldigt utbrett, men fortfarande så representerar inte det alla.
Mm.
Men, och om man kan differentiera det, då tror jag det är en mindre problem att erkänna om det. Men det är när det tillskrivs majoriteten, det då det blir ett problem.
98% ser svenska kvinnor som horor, inte 100%.
Nej, alltså om det är 98%, det tror jag inte det är sant.
I would say that a lot of people wouldn't mind, like really, among themselves, that this is said about the group, because well, they understand that it doesn't mean that there is not a single person in the whole group that thinks differently, but that is something that's like very common.
Ja, att det är vanligt, det tror jag, men när det inte representerar hela gruppen, det är därför det blir
problemet.
Det är väl
aldrig någon som påstår att någonting är 100%.
Exakt, och så länge man kan nyansera det, då tror jag inte problem att de kan prata om det öppet, för det är det man gör internt. Man pratar det internt för att alla är med om att det gäller inte alla.
Alltså när man pratar om nazistiska grupperingar i Ludvika, så säger man ju inte så här: inte alla i Ludvika. Det är väldigt viktigt att säga att alla i Ludvika är inte nazister.
Men
det,
I like that Mustafa just compared
det
Muslims
to alla nazister.
Nej, men jag säger bara att när man skildrar det, för alla fattar att det inte det här är...
Fast 98% av invånarna i Ludvika är inte nazister.
Nej.
Right? Medan 98% av invånarna i kanske Rinkeby är invandrare. men det där var kutym när jag växte upp. Och det var ändå i Kista som inte var helt... Det var 50-50 svenskar invandrade. Det var kutym när vi växte upp. Att svenska tjejer, de har man sex med och sånt, när man gifter sig med en ordentlig invandrarkvinna.
Jag tänkte att jag skulle göra likadant, ha sex med svenska tjejer och gifta mig med en muslimsk kvinna som stod hemma vid spisen.
Du får inte gifta sig med en muslimsk kvinna. Det är bara, de gifter sig bara med muslimer.
Jag kan väl konvertera.
Will you circumcise yourself?
Det där kan man nyans. Det där är inte alls sant. Man kan gifta sig med en muslimsk kvinna utan
vilket,
att vara muslim.
Vilket arabiskt namn.
Vad pratar du om?
Så du menar att det finns ingen muslimsk kvinna i Sverige som identifierar sig som muslim?
Enligt islam, det
enligt
du får
islam,
inte.
Enligt deras tolkning av islam.
Det finns, vilken tolkning? Det står i Koranen. Vilken tolkning?
Vad snackar du? Du menar att det finns bosniska kvinnor där ute?
Om de skiter i det, det är någonting.
Exakt,
de är
muslimer.
Ja, de kan skita i det.
Det är precis sånt här som gör att
Vänta. Det finns muslimer som har sex utan äktenskap till exempel. Ja. Så de
är inte riktiga muslimer.
Nej, de är riktiga muslimer, men de tycker inte att det är halal enligt islam. De bara hitar i det. Det är en stor
skillnad. Alltså, Omar, nu tänker du på en så muslimsk kvinna som har hijab. Ja, hon kommer inte gifta sig med en icke-muslim.
Men
alla bosnier, är de inte muslimer?
De har sex också utan äktenskap.
Ja, och de gifter sig med svenskar. Ja, ja. Men inte de muslimer?
Yes, they are.
Okay.
And if they have sex, they are still Muslim, without marriage, they're still Muslim. If they drink alcohol, they are still Muslim as well. But that does not mean that they suddenly think alcohol is halal to drink or like to have sex.
You.
This is a very common misunderstanding that you look at the behavior of some people. And just judging by the behavior, that you think that everything they do, it means that they think is permissible in their religion. Because then you don't even have a concept of sin.
Jag vet skitmånga bosniska muslimer som säger att nej, men det där skrevs på den tiden. Exakt. Det är tolkningar. Vi är muslimer, vi dricker ibland, men vi är snäll, vi följer de här lagarna.
Again, it's a generalization. This doesn't mean that there is like no single person that doesn't think in this way.
But I'm
talking about the group in general. They, come on, like, are you guys really trying to say that Muslims, generally speaking, think alcohol is halal? This is what you're trying to say.
I diskussionen med Lamotte kan gifta sig med en muslimsk kvinna. En bosnisk kvinna som dricker alkohol och har sex med Lamotte. Kommer inte hon kunna kalla sig... jag har aldrig sett Johan gifta sig.
Och hon kommer kunna...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dira bilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får manga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tack, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.